Ja, Stojan har gjort saker på sitt sätt, och så kom Christer och så gjorde han på sitt sätt. Och nu kommer jag och så kommer jag göra på mitt sätt. Det får spreta i Herrens hage, eller hur? Jag har fått det här lilla ämnet, förföljelse. Och ska försöka beta av det här på en halvtimme drygt eller mer. Ja, så. Vi får se hur lång tid det tar. Förföljelse, då tänker man på folk borta i Kina och i islamiska länder och såna här saker. Jag tror att går man med Herren så kommer man att möta förföljelse förr eller senare på något sätt, för att vi lever i den här världen. Denna världens första gillar inte Jesus och Guds rike, så att vill man vandra med Herren så kommer man att möta förföljelse. Och det här kommer jag komma tillbaka till, vad ordet säger om det. Men jag tänkte att vi börjar med, jag vet faktiskt inte om Christer eller Stojan har lagt någon sån här grund för just Thessalonike. Men då gör jag det. Min lärare gärna har gått igång på det här ämnet. Det här är en bild som jag hittade på nätet av en gammal, det här är alltså en gammal lämning ifrån romartiden. Och Thessaloniki låg i den romerska provinsen Makedonien, och Thessalonike heter det, Thessalonike, eller vad säger man det? Ja, i alla fall blev en del av det romerska riket 150 före Kristus ungefär. Det var en stad som låg nära vattnet, och därför så var den viktig. Som en, vet, när det kom nära vatten så kunde man lätt transportera, man kunde handla, man kunde liksom nå. Det var liksom det smidigaste transportsättet, kan man säga. Och sen vatten är ju nödvändigt, så att det var ofta bördigt där det fanns vatten och så, som man kunde odla och så. Så att det här var en viktig, en huvudstad var det faktiskt. Och på Paulus tid så hade den ungefär 200 000 invånare. Det fanns en romersk väg som liksom förband hela romarriket, eller knöt samman hela romarriket, öst och väst. Ni vet att det blev väldigt stort, och han var makedonier, han som gjorde romarriket jättestort, och hette Alexander den store. Och sen så fanns det här kvar, och under Paulus tid så var ju Thessaloniki en del av romarriket då. Så att det var också en strategisk stad att sprida evangeliet, för där kunde man liksom nå lätt till andra, och det var många som samlades där och så. Paulus och Silas kommer till den här stan på sin andra missionsresa, och de var där i 3 veckor, och så bildades församlingen efter de 3 veckorna. Och det som hände där, det står om i Apostlagärningarna 17, och det tror jag Christer pratade om förra gången. Stämmer det?
Han läste det.
Jag bara refererar till vad det står där, så kan ni läsa för er bibelställen sen. Han predikade i synagogan. Det fanns en ganska stark judisk grupp i den här stan, och judarna var liksom utspridda över hela romarriket och hade liksom synagoger och så. Och dit gick han, och det var några judar, många greker och flera framstående kvinnor som kom till tro. Och vad hände då? Judarna blev avundsjuka, organiserade en mobb, skapade oro, så fick de med sig en folkmassa, så startade de ett upplopp. Och så hittade de bara Paulus vänner, drog ut dem och ställde dem, anklagade dem för att vara emot de styrande, alltså politikerna. Politruker hette de. Och de anklagade dem för att gå emot kejsarens påbud också. Och det fanns en kult på den här tiden av att man skulle tillbe kejsaren. Och det fanns hela romarriket. Men det slutade med att de här fick betala böter, och Paulus och Silas flyr på natten. Och så följer judarna efter dem och sprider oro och hets även på nästa ställe. Och det är i den här myllan som församlingen föds. Jag har varit med på en crusade borta i Bangladesh. Och vi var där en vecka och det startades en församling och den finns kvar. Fast det är 10 år sedan snart. Det är kul. Så det kan gå ganska fort. Om man har förberett sig, vilket de hade gjort, förberett sig väldigt länge. Och så var det en crusade på en vecka och så kom en massa människor till tro. Och så följde de upp dem och så finns det en församling. Och det var ungefär så här, och Paulus, han är liksom en sån här herdeperson. Så att han känner för de här och han ömmar för dem. Och när han skriver Thessalonikerbreven så är det utifrån en viss oro. Det kan man läsa i den. Vi kan ju läsa faktiskt i första Thessalonikerbrevet 2:14. Jag tror att Christer läste till första ifrån. Vi läser från första Thessalonikerbrevet 2:14. Så kan vi läsa därifrån. Vi läser ganska långt här, så har vi läst hela texten. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna, som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och de motarbetar alla människor. När de försöker hindra oss från att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta, så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen har till slut kommit över dem. Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda ifrån er, bara till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få se era ansikten. Vi har verkligen önskat att få komma till er, jag, Paulus, både 1 och 2 gånger. Men Satan har hindrat oss. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer, om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. När vi därför inte stod ut längre bestämde vi oss för att stanna ensamma kvar i Aten och sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen vacklar under dessa lidanden. Ni vet ju själva att det är bestämt att vi ska utstå sånt. Redan när vi var hos er så sa vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått, som ni vet. Det var därför som jag, när jag inte längre stod ut, sände bud för att veta hur det var med er tro. Kanske hade frestat er vårt arbete varit förgäves. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er med goda nyheter om er tro och kärlek. Han hade berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Hur kan vi tacka Gud nog för er, för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Natt och dag ber vi med stor iver om att få se era ansikten och hjälpa er med det som brister i er tro. Må vår Gud och far själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa och överflöda kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och far, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Han har en sån ton som är varm, där han liksom ömmar för dem. Han vill att det ska gå bra för dem. Han har varit lite orolig för deras tro. Han tänker, hur har det gått för dem? För han vet att de kommer att vara utsatta, precis som han har varit utsatt, han och hans reskamrater. Så det här, och han skrev det bara kort tid efter grundandet. Dels så säger han att till dem i första Thessalonikerbrevet 1:6 så säger han att ni tog emot ordet mitt i lidanden med den glädje som den helige ande ger. Och församlingen hade fått utstå samma lidande från sina landsmän, grekerna, som judarna hade fått av sina. Ni vet att judarna dödade Jesus och profeterna, så redan bort Paulus och Silas. Och han känner den här oron liksom. Och så känner han sig lättad då när han inser att de har stått pall för det här. Ni har tron har överlevt och ni har växt, och det gör någonting med mig liksom. Det tycker jag är tonen i det här brevet. Liksom. Att det finns en kärlek, det finns en värme, det finns en omsorg. Och samtidigt så är han ganska tuff med dem faktiskt. Om man tittar på kontexten då. Och nu kommer skolfröken fram. Romarriket. Ni kanske är jättepålästa på det här. Men om man tittar på... Jag brukar tycka att det är viktigt att titta på hur kulturen såg ut för att förstå texterna. Och för att också kunna omvandla och titta på om man kan jämföra med idag. Så jag ska ge mig på det och försöka. Det romerska samhället var starkt hierarkiskt. Och det fanns en kejsarkult som började med Augustus faktiskt, som var den som var när Jesus föddes. Det fanns slaveri. Familjen var jätteviktig. Och det var ett patriarkat, det vill säga att det var män som styrde. Och om man ska ta det här med... Alltså, det fanns mycket liksom, männen i familjerna. Familjerna var jätteviktiga. Men samtidigt så hade männen en kille på sidan om ofta. Det var faktiskt mycket sånt. Så när Paulus skriver om homosexualitet och sådär så var det inte för att det var något ovanligt utan det fanns i samhället. Det kan vara bra att veta det faktiskt. Och sen var det ju faktiskt en militär närvaro också som fanns. Man hade en tydlig romersk rätt och det här går Paulus tillbaka till och tittar på många gånger. Han använder sig av den romerska rätten, alltså lag och rätt. Det är han inte främmande för. Ja, och så roar man sig med gladiatorspel och det fanns badhus där man träffades. Man gick på teater och älskade gamla grekiska dramer och sånt. Kapplöpningar var spännande. Ni vet, ni har sett bilder på Ben Hur när han reser och åker genom kapplöpningsstadion i Rom, Colosseum. Och det fanns mycket utav den gamla grekiska kulturen som romarna liksom tog över. De höll på med arkitektur och byggde. Har ni varit i något medelhavsland eller sett gamla romerska byggen? Jag var i Istanbul och tyckte att det var jättehäftigt att se akvedukterna och Hagia Sofia. Nu var ju den byggd senare, några hundra år senare, men helt makalöst hur man kunde bygga sådär på den tiden.
Efesos,
fantastiskt. Vad sa du?
Efesos på turkiska västkusten.
Efesos rekommenderar Malin. Ja. Så allt det här är liksom, det fanns en väldigt... Det var som liksom klippt och skuret för att det skulle spridas och lätt kunna röra sig. Det var lätt att röra sig i regionerna. Religionen då var ju dels kejsarkulten och sen så dyrkade man många gudar. Och det var de gamla grekiska gudarna som fick nya namn ofta. De bara bytte ut dem ungefär som en del som jag har läst om katoliker ibland när de missionerar så bara byter de namnet på lokala gudar och så blir de helgon. Så kan det vara. Men i alla fall, de bytte namn på de här gudarna. Och det fanns också lokala gudar som Isis från Egypten och Mitras från Persien och sånt. Filosofiskt så fanns det två stora riktningar. Och det ena handlar om stoicism. Och där pratar de om att livet styrs av förnuftet och av naturen. Och man ska behålla ett lugn. Man ska inte följa med sina känslor. Och man ska vara självbehärskad. Och det var liksom, om man tittar såna här romerska soldater så var det stoiska lugnet de skulle behålla liksom. Sen fanns det epikurier, det står om de här också i olika brev, som menar att livets mål är njutning men inte att man ska överdriva det här. Och man ska inte leva i lyx men man ska ha ett lugn och själens frid. Frånvaro av smärta ska man ha. Och Det är kanske en väldigt långsökt koppling, men det liknar lite buddhistiska tankar, tycker jag. Att man inte ska liksom påverkas av saker, utan du ska bevara någon. Du ska inte ta in smärtan. Liksom. Och alla de här sakerna krockar ju med evangeliet. Inte det att vi ska inte ha ett inre lugn, men vem är det som ska ge våran frid? Det är Jesus. Liksom. Så vi ska inte liksom ha frid genom att mota bort saker eller på det sättet som de gjorde, eller liksom behara någon slags självbehärskning i oss själva, utan det är Guds ande som ska vara liv i oss och skapa friden. Så att stoikerna, de tryckte på pliktet och sånt där, och epikurierna, de tyckte att man skulle njuta lagom och liksom glida runt i tillvaron och utan rädsla och sådär. Och sådana här saker tycker jag är intressant när man tittar på våran tid. Vad är det som råder i våran tid? Och vad är det som krockar med evangeliet? Vad finns det för grundläggande tankar som rör sig? Om man tänker då på den här församlingen i Romariket som skapades bland judarna, så kan man fråga sig, varför blev de förföljda? Och då kan man hitta ett par olika, jag har försökt att spalta upp det, det är inte, de går i varandra de här. Religiösa skäl var en sak. För att det var både från judar och romare, när det handlade om romarna, så var det kejsarkulten som de använde då som, eller där, vad ska jag säga, de kristna vägrar ju delta i de här offerriterna och den här avgudadyrkan. Och bara det gör ju att de skiljer sig från mängden. Och att man höll fast vid en gud, då var man fientlig både mot judisk och romersk religiositet. Och vad händer om det kommer in några som dessutom sprider sig och blir frimodiga och det händer saker? Folk blir helade liksom. Det utmanar ju makten, den religiösa makten. Jag har skrivit här upp apostlärningarna 6. Eller vi kan läsa apostlärningarna 17 först. Är det någon som vill läsa? Apostlärningarna 17 och 57. Kan du läsa, Linda? 57. Får ni lite variation än någon annan som läser?
57. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till med upplopp och oroligheter i staden. Det stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek: "Nu är det här också som det som har vänt upp och ner i hela världen. Jason har tagit emot dem. Det handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung."
Det här var ett problem. Han sa att det var någon annan som var kung. Och det krockade med hela den här deras makt, deras religiösa traditioner som de ville upprätthålla också. Och det är ofta som judarna har problem med, för att de tolkar skrifterna annorlunda. De kristna tolkar ju skrifterna annorlunda än vad judarna gör. Och det var ju nästan en hädelse att säga att Messias hade kommit. Så det kommer gång på gång i Nya Testamentet, i breven, att de anklagar dem för att gå mot templet och lagen och så här. Vad ska vi se om jag var någonstans? Just det, Stefanos också. Han var också ett... Det står att han talade mot templet och lagen. Det är flera kapitel jag har skrivit upp där, så vi läser inte det. Och så vet ni också att Paulus själv förföljde ju de kristna innan sin omvändelse. Han var ju en rätt trogen farisee, liksom. Han var farisee, tror jag. Och fariseerna var ju liksom styresmän samtidigt som de var religiösa ledare. Så de var både politiker och ledare, religiösa. Så han var ju, hela den kristna tron utmanade det här gamla sättet att tänka. Så. Nästa. Så finns det sociala och ekonomiska skäl. Och då tänkte jag att vi skulle läsa i Apostlagärningarna 16 kan vi ta. Ska vi se om det skriver något. Jo, 16-24. Någon annan som vill läsa? Okej, okay. Jag kan läsa själv. Då ska vi se. Det är Paulus och Silas som hamnar i fängelse här. Och varför gör de det? Jo, en gång när vi var på väg till böneplatsen så möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: de här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Och så här höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick får anden ut. Och vad händer då? När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas, släppa med dem till torget inför myndigheterna. Så förde de fram dem till domarna och så sa de: de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romarna inte får anta eller följa. Och så gick de till angrepp mot dem. Domarna slet av dem kläderna. Och så blev de piskade och så satta i fängelse. Och i fängelset så började de att lovsjunga Gud. Och sen så öppnas fängelsedörrarna och alltihopa. Ni kan den historien. Ett annat intressant ställe nu. Jag har inte läst så mycket från Thessalonikerbrevet, men ni förstår att jag tog mitt avstamp där. Och så går vi på temat här. I Efesos händer det något spännande också. Se om jag hittar vilket ställe jag hade tänkt mig. Ja, vi får läsa hela kapitlet. Jag kan återberätta bara. Paulus var där och predikade. Folk kom till tro. Och folk döpte sig. Guds ande kom över dem. Det står att de började tala i tungor. Folk blev helade. Och han var där i 2 år. Så hände det så mycket under de här 2 åren. Så alla visste till slut och hade hört talas om dem. Så kom det några falska andeutdrivare och försökte befria några som var bundna av demoner. Men så lyckades de inte. Däremot kunde Paulus och trollkarlarna då vände om. La ner allting för sig liksom, och gav sina liv till Jesus. Och så brände de alla sina svindyra böcker. Det står att det var mycket ekonomi i de här böckerna. Så brände de dem offentligt. Och där fanns det ett ekonomiskt motiv igen. Liksom. För att nu var det ju de som själva gav upp det här. Ni vet, det finns ju ganska många som har gett, som har ägnat sig åt New Age-saker och... Och det är väl vår tids liksom, trollkarlar, man säger. Där de har jättemycket, kanske har hela sin inkomst för det här. Och vad händer då när Jesus kommer? Så. Och de blir befriade. Så. Ja. Men andra då som inte överlämnar sig till Jesus, de kanske tappar inkomst. Tappar kunder. Eller hur? Och då var det en man där som hette Dimitris som tillverkade små miniatyrer av Artemis-templet i silver. Och det här står att det gav hantverkarna mycket jobb. Så samlade man ihop folk som tjänade på det här arbetet. och som bördade gudinnan och så berättar, vet ni, de gör det här, och så blir de helt ursinniga. Och vad händer? Ja, det blir liksom en hel stad kommer i uppror. Och så försöker stadens sekreterare lugna dem. Han är politiker och han vill inte ha Rom på sig. Så att han försöker lugna dem. Men såna här saker händer hela tiden. Ryktespridning. Folk liksom, de blev anklagade för ateism eftersom de förnekade gudarna. Kannibalism för att de ägnade sig åt nattvard. De firar nattvard. Och det här finns det nutida exempel på också. Jag hörde om det i Ukraina faktiskt. Att pingstvänner blev anklagade för att ägna sig åt konstiga kannibalistiska riter. För att man då firar nattvard. Vill man tolka saker konstigt så gör man det. Och så omoral också, att det gick rykten om att de hade kärleksmåltider som var liksom omoraliska. Ja, vi tar nästa politiska skäl då. Så är det ju så, det läste vi förut, att de erkände Jesus som herre istället för kejsaren. Och det sågs som upproriskhet. Så att de fängslades, piskades, anklagades offentligt och så vidare. Vi har ju läst de här sakerna. Vi vet också att de kristna blev syndabockar sen när det brann i Rom. När hela Rom brann så blev det kristna, blev syndabockar. Och det är vanligt i Indien till exempel. Sker det ganska ofta. Det sprids rykten och så är det de kristna som får skulden och sådana grejer. Och det är ju så att det finns en andlig aspekt, och det började jag med. Att vi tillhör Kristus och Guds rike är inte av den här världen. Denna världens första är inte så nöjd över att människor blir befriade och upprättade och frälsta. Så ska vi vandra med Herren så kommer vi möta det här. Och jag kan tycka att det är svårt till och med när man ser på, man läser på nätet ibland och så tänker man så här, ja, jag är både nazist och jag får stå för... Alltså man läser vad folk säger och så tänker man, de ljuger ju. Om det är något jag tycker är jobbigt, det är när folk ljuger alltså. Jag vet inte, det är något som triggar mig väldigt mycket när folk ljuger för mig. Eller ljuger om mig. Så. Men man får ju liksom lära sig hantera detta. För att även Jesus pratar om förföljelse. Och vad säger Jesus då? Jo, saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Har ni känt det någon gång? Att det är härligt och saligt. Jag tror inte att man kanske i känslorna alltid är där. Jag ska berätta en grej. Nu blir jag lite personlig här. Men det var en situation där jag var ganska utsatt. Och jag tyckte att det här var hemskt jobbigt och jag kände, jag kom hem och var mådde jättedåligt och kände så här, nej, det här jag orkar inte, jag står i det här, jag orkar inte möta det här som jag möter. Och så kom den helige ande, upplevde jag hur den helige ande gav mig ett ord, och det var det här, saliga de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Och en liten stund så bara blev jag jublande glad. Det bara liksom hände någonting på insidan. Och jag tror att det finns ett skydd i den helige ande. Sen tror jag att att hamna i fängelse, bli piskad eller bli ljugen, alltså anklagad och allt det där. Det är inte lätt alltså. Och det står ju att alla kommer inte klara det. Det står faktiskt det. Att alla klarar inte av det här. Så vi måste be om att få den styrkan. Så ser vad klockan är här. Jag får skynda på lite. Vad säger Jesus mer då? Har de förföljt mig så ska de också förfölja er. Det säger Jesus. Han säger också att vi ska beställa inför rätta. Men när vi beställer inför rätta och blir anklagade, då ska han ge oss orden. Det står också att i den sista tiden så är det viktigt att man ser till att man inte blir bedragen. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och de kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Jag undrar om det inte där det står också att de kommer ljuga på er. Jag tror det. Sen så säger han också att uthålligheten är vägen till räddning. Så håll ut. Vi tar Paulus här nu då. Vad säger Paulus om förföljelsen? Nu är det liksom min så här punkt. Jo, han säger att det är normalt. För den som följer Jesus. Det är normalt. I första Thessalonikerbrevet 3:3-4. Ska vi se. Oj, öppna fel app. Så. 3:3-4. Det läste vi. Så att ingen vacklar under dessa lidanden. Ni vet ju själva att det är bestämt att vi ska utstå sånt. Redan när vi var hos er sa vi i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Andra Timoteusbrevet. 3:12-13. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska. De bedrar och är själva bedragna. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Och så står det i Apostlagärningarna 14 att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Och det kan ni grunna på vad det betyder. I Filipperbrevet så skriver Paulus att Kristus har kallat er inte bara att tro på honom utan att också lida för hans skull. Och för Paulus så var lidandet liksom inte en meningslös sak, utan det var en del i att följa Kristus, för att så här är det liksom. Det står ju väldigt mycket annat också som handlar om att följa Kristus. Det är inte bara lidande. Det är ju härligt liksom. Och det finns så mycket värme och glädje och frid och allt det där. Men nu pratar vi om förföljelse. Förföljelse visar också på äktheten i tron. Han säger att det är ett bevis på Guds rättvisa dom att Gud har räknat er värdiga sitt rike. Det är... Jag går lite fort fram här för att jag... Som Malin sa, du har mycket varje gång. Och det har jag nu också. Det är svårt att begränsa mig. Paulus lider ju själv och han förföljs för evangeliet. Han är ett föredöme. Jag tror vi ska läsa Andra Korintherbrevet. Det är lite fascinerande ställe. Andra Korintherbrevet 11. Och 23-27. Vi ser. Ja, och då räknar han upp. Är det Kristi tjänare? Nu talar jag som en galning. Jag är det ännu mer. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp, -1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städerna, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Utöver allt annat så har jag det dagliga ansvaret och omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag blir svag, och vem faller utan att det bränner i mig? Om jag måste berömma mig så vill jag berömma mig av min svaghet. Ja, det är liv det. Och faktiskt när Paulus blir kallad så vet han. Han får veta det redan från början. Att så här kommer hans liv att bli. Och så säger han ändå ja. Och det är liksom den impact som Jesus haft på honom. Han säger också att han fullbordar i Kolosserbrevet 1, så fullbordar han det som fattas i Kristi lidanden genom sina egna prövningar. Och han ser sitt lidande som en möjlighet att förhärliga Gud och styrka församlingarna. Och han tröstar dem, det har jag varit inne på förut. Han tröstar dem med att en dag så ska Gud döma rättvist. Och de som plågar dem ska själva få plågas. Och de troende ska få lättnad när Jesus uppenbaras i härlighet, står det. Det står i första Thessalonikerbrevet 1. Och så säger han i andra Korinthierbrevet 4 också, tror jag vi tar. Det blir mycket bibelord här, men det är bibelstudien, eller hur?
Underbart.
Andra Korinthierbrevet 4, 8-9. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda, men inte instängda. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Slagna, men inte utslagna. Allt bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Och det här är, vi är på alla sätt trängda, men vi är inte krossade. Vi är rådvilla, men vi är inte rådlösa. Vi är förföljda, men vi är inte övergivna. Vi är nedslagna, men inte utslagna. Det är liksom, han är så envist, så här är det. Det kommer inte att gå att krossa oss, liksom. Och det här är typiskt för Paulus. Han har hela tiden siktet liksom inställt. Jag glömmer det som har varit och så sträcker jag mot det som ligger framför. För det finns ett hopp som väntar på oss. Det finns alltid ett hopp. Oavsett vad vi går igenom så finns det ett hopp. Mitt i det här så ska Jesus vara kraften, livet liksom. Och när man siktar långt bort så här, så blir de här grejerna som står framför en inte fullt lika stora, om ni tänkt på det. Mm. När man liksom tittar långt bort så får man perspektiv. Och det hade Paulus hela tiden. Och han har någon slags brådska i de här breven också. Jesus kommer snart. Vi måste liksom, nu måste vi göra jobbet. Liksom. Och att det finns tröst mitt i allting som han går igenom. Han kan vara både utan pengar och ha mycket pengar. Han säger att i liksom fattigdom eller i rikedom eller så är jag ändå liksom, följer Herren. Man kan ju vara i Guds vilja fast man inte har mycket pengar. Mm. Hur hanterar han det? Det har jag varit inne på lite. Jo, han stod fast och så vittnade han mitt i lidandet. Han predikade även när han fängslades. Det har vi läst om. Och sjöng i fängelset, prisa Gud liksom. Han hade säkert sina stunder när det var tufft. Jag har svårt att tro att han bara gled igenom allt det här som han räknade upp och tänkte, ja, härligt och frälst. Liksom. Jag har svårt att se det, men han var liksom envist. Det finns ett hopp. Och varje gång han ställs inför domare, inför olika rådmän och sånt där. Ja, vad gör han? Han predikar. När han blir fångad, han hamnar på en fångtransport och åker ut över Medelhavet, hamnar på Malta. Efter ett skeppsbrott, vad gör han? Han predikar, folk blir botade. Och så startar han en församling där. Det liksom var hans så här, det spelar ingen roll det här som han är med om. Det är bara en del av kallet på något sätt. Det är en del av hans vandring. Nu ska vi se. Ibland så fick han fly, precis som i det här i Thessalonike. Där fick han fly. Det stod att de försvann på natten. En annan gång blev han firad ner i en korg, så här. Längs stadsmuren och så smet de iväg för att inte behöva hamna i rättviseklammeri eller bli piskade eller någonting. Och det finns olika respons på saker vi går igenom. Ibland så får vi kanske dra oss undan ifrån någonting och bara sticka iväg ifrån en situation. Och ibland så får man stå fast och bara liksom stå vid vad man tror på. Sen så finns det ju det här också, att han åberopar sin medborgerliga rättighet. Han var ju romersk medborgare. Så ibland tog han lagen till rätt och så sa han, men nu är det så här att ni anklagar en man som är romersk medborgare, ni får inte göra så här mot mig. Så att alla de här sakerna är viktigt. Ska vi se. Så. Nu börjar jag närma mig lite mer nutid. För vad betyder det här för oss idag? Och hur kan det se ut för oss? Evangeliet sprids under förföljelse. Är det sant? Dör den under förföljelse? Är det sant? Är det någon som har en tanke?
Ja. Kanske i alla fall i flera.
Vilken av dem? Eller båda? Eller ingen?
Två.
Att kyrkan dör under förföljelse. Ja, tittar man på det området där kyrkan föddes så kan man ju säga att där dog den ganska, alltså det blev ju utplånat kan man säga. Eftersom det osmanska riket tror att det var som kom in och tog över och det finns inte så många kristna kvar i de områdena. För vad händer när det kommer då? Ja, då kanske man tappar sina politiska och ekonomiska fördelar om man är kristen. Så vad gör man? Ja, antingen så omvänder eller så blir det konvertit till islam kanske, eller så hugger vi huvudet av det eller vi fängslar det eller någonting. Eller så blir du diskriminerad, får inga jobb och såna här saker. Och så sakta så blir det då en förändring. Så det kan vara så att kyrkan dör under förföljelse. Men det kan också vara som i Kina till exempel, där det är ett hårt tryck. Ja, men du får inte ens skicka sms med ett bibelord. Liksom. Du får inte predika på nätet, du får inte predika utanför ditt hus. Du får inte berätta för en vän om Jesus. Liksom. Och så sen är du övervakad och du får poäng om du sköter dig väl och sådär. Så att kristna får det tufft då, för att de får ju avdrag på poäng och sånt när de går in i en kyrka. Och de kyrkor som har rätt att finnas, de måste hänga upp porträtt av Mao och Xi Jinping. Och så måste de ha flaggor och så måste de predika vissa saker. Det ska vara kinesifierat. Så. Det var en... ja, ni vet att jag hjälper en missionsorganisation som jobbar med kineser. Och Eugene då, som är ansvarig för det här, han berättade en gång att han hade frågat en hemgruppsledare, och den här hemgruppsledaren, det var inte bara en liten grupp på 10 pers utan 10 miljoner. Så, det var hans husförsamlingsrörelse. Och han fick frågan om vad var det som gjorde att församlingen hade växt? När jag sitter i fängelse och att församlingen ber. Så varje gång han har kommit ut ur sina 7-8-åriga fängelsestraff i kinesiskt fängelse så har församlingen exploderat. Liksom. För att församlingen ber och går på sina knän. Liksom. Och hur skulle det kunna se ut för oss? Liksom? Det här tog jag med också. Det här tycker jag är lite grann attityden som de har. Liksom. Det här har de precis varit frisläppta efter att ställa sig inför stora rådet. Och så står det, och nu Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand. Låter helande tecken och under ske genom den helige tjänare Jesu namn. Så hade de bett och så skakades platsen när de var samlade. Och så uppfylldes alla av den helige ande. Och så gick de ut och så förkunnade de Guds ord med härlighet. Och vad är skillnaden? Liksom? Alltså de har precis stått inför stora rådet. Liksom. Ja, vad gör de? De samlas tillsammans. Och så här är ett mönster i apostlagärningarna. De kommer tillsammans. Och så ber de och så tar de hand om varann. Och så går de ut igen. Och så blir folk frälsta och helade. Och så, sen så kommer de tillbaka. Ibland så blir det upplopp. Liksom. Och ibland så blir folk frälsta. Och många gånger så är det både och. Och sen så går de tillbaka till varandra och till Herren och så ropar de, se nu hur de hotar oss, hjälp oss, sträck ut din hand och gör din grej liksom. Så jag tänkte bara visa, nu har jag pratat lite om förföljda kyrkan, Det här är ju Nigeria. Det är väl 60-100,000 människor som har dött av Boko Haram och vad det är för några som slaktar kristna i Nigeria. På kanske, jag tror att det är de senaste 10-15 åren. Det är liksom, man pratar folkmord, men ja. Och det här är en iranier. Ni vet hur det är där. Men det finns inget ställe i Mellanöstern där kristendom går fram så snabbt som i Iran. Och folk är trötta på mullorna. Kina har jag nämnt. Det är liksom extrem övervakning. En grej som de ska göra i Kina är att de partiet ska skriva om Bibeln och göra en egen variant. Som ska vara den enda tillåtna typ. Och i den då, ett exempel är att man ska skriva om äktenskapsbryterskan. Och göra den till att hon får sitt straff. För att nåd finns inte som koncept. Liksom. Ja?
Varmt rekommendera en bok som låg på min hylla i flera år som handlar om Kina. Den heter Kidnappad av Östens blixt.
Exakt.
Det handlar säkert, det var säkert
om. Det är han som har skrivit den.
Broder Han, eller vad heter han?
Nej, det är Eugene som har skrivit den. Alltså, om du tänker pastorn.
Ja, Shun.
Ja.
Han är den här, därför han förklarar också hur de får ordet. De har ingen bibel. Han lyssnar på radion och skriver ner. Hur hela det här börjar. Man förklarar också motståndet som är idag.
Mm.
Som drev dem till storstäderna. Och tack gode Gud, för där finns det jättemånga.
Och vittnar för.
Men jag kan låna ut boken också. Den, jag tyckte att den lät så konstig. Kina på Östern.
Österns blixt är en sekt alltså.
En sekt som också har skrivit om Bibeln. Men den ger jättestor insikt. Och för mig i alla fall om hur det är i Kina idag. Mm. Och hur den här husförsamlingsrörelsen växte.
Det är ju, ska man ta det absolut värsta exemplet, så är det i Nordkorea. Men där är ju liksom totalitärt på alla plan. Och du fängslas i, om du skulle frångå eller bli avslöjad med någonting, så fängslas ju din familj i flera generationer. Arbetsläger, och där dör du liksom. Alltså det är fruktansvärt. Har vi tur, jag vet inte om det blir så, men det kommer en kinesisk missionär till hit till Stockholm som jobbar i Nordkorea, och jag var med och översatte hennes bok, jobba med hennes bok liksom. Så att jag kan storyn, men vi försökte få henne hit, men jag vet inte hur det har gått riktigt. Det här med socialt tryck och exkludering var inne på, att det kan liksom handla om att man blir utfryst, du kanske förlorar jobbet, du kanske måste. Alltså, om man ska gå ner till vad liksom, vad så här, att skriva någonting på Facebook som är lite kontroversiellt eller som någonting, att även där kan det bli clash liksom. Du kanske tappar vänner eller liksom för att du har fel åsikt eller att du tror på någon påhittegubbe uppe i molnen liksom. Alltså, det är också ett lidande och en förföljelse på något sätt. Så att egentligen det farligaste är när det kommer inifrån. Broder Yn uttryckte, alltså, jag jobbade med hans bok, den också. Och den, då berättade han när han kom från Kina, hade blivit sönderslagen och liksom tortyr och grejer. Och det var ju tufft liksom. Så kommer han till USA och där blir han anklagad för grejer. Och det är värre, tycker han. Förtal, liksom. Förtalskampanj. Och det var han inte beredd på. Så det kan se väldigt olika ut i olika kulturer, hur det här uttrycker sig. Jag är snart klar. Så att ni är trötta. Det finns, det som jag tycker är fascinerande och det jag tror man måste vara beredd på är att hitta andra vägar. Kreativa lösningar. Det här är från en dopbassäng i ett hem i Uzbekistan. Och så är det på ett bröllop i Uzbekistan också. Där har de predikar de på bröllop, för de blir bjudna. De har stora bröllop och de pågår i flera dygn. Och dit går kristna och så berättar de om Jesus där. Väldigt bra grej. Och för eftersom de inte kan samlas så åker de runt med taxibilar, taxi, så här minibussar. Och så plockar de upp 2-3 stycken och så har de, avhandlar de det viktiga och ber för varandra och sådär. Dagens ord och så sen så kör de, släpper de av dem och så åker de till nästa. Och så här håller pastorn på, åker runt. Och så har de gudstjänst i minibussen. Och så döper de folk i simbassänger. Så det gäller att liksom inte ge upp utan hitta vägarna. När det blir tryck så ställs man inför att man måste välja. För när det blir tungt, då måste du antingen böja det eller också så reser du på det. Alltså på något sätt så måste man göra ett val. Vad står jag för? Vad är jag vill? Vart är jag på väg? Liksom? Och en grundläggande sak som en man ifrån Open Doors i Afrika sa en gång var att det viktigaste för den förföljda kyrkan är att lära känna Guds röst. När du inte har någon annan informationskanal, du har ingen annan, du kan inte connecta med någon, så behöver man ha det där. Liksom. Att känna igen Guds röst. Och de, Guds ord är så viktigt för dem så att de memorerar det. Det är vad de sitter och gör i fängelsen, och memorerar Guds ord. Och skriver på små lappar och sånt där och så, för att de ska ha det kvar. Liksom. Och så mediterar på det. Ta in det så att de har inom sig. För det kan ingen ta ifrån dem. De kan ta boken ifrån dem. De kan inte ta det du har i ditt hjärta. Liksom. Och alla klarar inte. Så man behöver be. Om man står upp för vad man tror i det lilla så ökar chansen att det går bättre. När det blir större saker. Ren logik. Det är viktigt att vi inte förlorar våra sälta. Och det säger Jesus efter det här med saliga ni när ni blir förföljda. Säger han, var salt och ljus. Förlora inte det som är. Ja, och så perspektivet. Älska era fiender, avslutar med. Jag har sagt att jag ska sluta flera gånger. Till er som lyssnar säger jag, älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er. Be för dem som förorättar. Även om de ljuger om det. Sverige då? Hur ser det ut? Har vi någon förföljelse? Eller kommer den att komma? Hur ser den ut i så fall? Så jag tänkte att vi tar en stund. Och vi kan väl prata i grupper eller om man vill be eller så. Men jag har lite så här frågor. Har du upplevt någon sorts förföljelse någon gång? Har du definierat det som förföljelse eller har du varit någonting? Alltså ibland kan man ju tro att man är förföljd fast man har gjort något, man har betett sig jättekonstigt bara. Så att det är inte så konstigt att folk reagerar liksom. Så att det måste man ju skilja på. Vad är det som är för att man har gjort, för att det är Jesus de inte vill ha liksom. Finns det förföljelse i vårt land? Hur yttrar den sen? Finns det våld och hot? Diskriminering på något sätt? Socialt tryck? Exkludering. Har vi begränsad religionsfrihet eller finns det risk att vi kommer att få? Har ni svarat nej? På vilka områden finns det potential att den kan komma? Finns det några särskilda områden? Alltså jag tänker så här, det är bra att vara lite förberedd och tänka efter lite. Och hur ska vi tänka när vi blir utsatta? Ni får ta någon fråga av detta eller någonting bara som ni vill. Det är något ni har fått med er av detta så. Tar vi en stund.